Över tre år har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Och trots ett par försök så har parterna inte varit nära en fred. Nu pratas det om nya fredssamtal i Turkiet. Men vilka förutsättningar finns det för det just nu? Och vad skulle en fred eller ens en vapenvila innebära för Europa? Det ska vi reda ut i nyhetspodden idag. Jag heter Simon Karlsson och min gäst i det här avsnittet är Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husso. Det ska sägas att många är skeptiska till om Rysslands president Vladimir Putin överhuvudtaget är intresserad av fred på allvar. Andra är i sin tur oroliga för att fredsvillkoren som Ryssland kan komma att ställa i förhandlingar blir svåra för Ukraina. Rickard Husso, kan vi börja med att etablera vilka förutsättningar som finns för en fred eller en långvarig vapenvila i Ukraina?
Ja, Rysslands och Ukrainas positioner är förstås väldigt långt ifrån varandra fortfarande, där ju då Ryssland i praktiken inte har gett upp ett enda av de krav man ställde på Ukraina då man inledde den fullskaliga invasionen av landet för tre år sedan. Och samtidigt är det förstås väldigt svårt för Ukraina att acceptera det som också bland annat Trump-administrationen framhåller, det vill säga att landet måste acceptera vissa territoriella förluster som en förutsättning för ett fredsavtal med Ryssland. Men samtidigt som det här läget på många sätt är låst och det är svårt att se hur det ska gå att hitta en utväg, så går ju diplomatin på högvarv. Inför de här planerade samtalen på torsdag så tackar ju Ukrainas president Volodymyr Zelensky ja till direkta samtal med Rysslands president Vladimir Putin. Och det här överraskar ju många. Putin ville för sin del föra direkta samtal med Ukraina utan att gå med på en vapenvila med Ukraina som både USA och EU har krävt. Och i och med att Zelensky nu då tackar ja, så ställs ju Putin på sätt och vis inför ett dilemma där man förstås på uppenbara grunder kan ifrågasätta Rysslands vilja till fred om Putin inte själv dyker upp till de här diskussionerna. Och avgörande i det här sammanhanget så lär ju bli vad USAs president Donald Trump nu gör. Väljer han att åka till Istanbul blir det ännu svårare för Putin att backa, det vill säga att ställa in en medverkan. Och i Kiev så är man samtidigt förstås skeptisk kring det här mötet och de här fredsförhandlingarna. Farhågan är att Ryssland bara spelar tid utan att engagera sig i verkliga diskussioner.
Mm. Men om vi ändå leker med tanken, nästan drömmen om någon slags fredssamtal och tittar västerut till Europa, hur skulle en längre vapenvila eller fred påverka Europa just nu? Skulle det bli en lättare vardag så att säga för det europeiska ledarskapet? Liksom en kris mindre att hantera?
Ja, en vapenvila eller en fredsprocess skulle nog komma som en lättnad för övriga Europa. Det här trots att man förstås ända sedan 2022 har betonat att det är upp till Ukraina att avgöra när tiden är mogen för fred och att det inte är någonting som de europeiska länderna kommer att pressa Ukraina till. Men samtidigt så är ju Ukraina helt beroende av dels amerikanska och dels europeiska vapen för att kunna försvara sig mot Ryssland på lång sikt. Och då det nu finns betydande frågetecken kring USAs engagemang så faller ett större ansvar för det militära stödet på de europeiska länderna som också själva nu måste rusta upp för att svara mot det här förändrade säkerhetsläget och också USAs krav på mer investeringar av de europeiska länderna i NATO. Och det här är någonting som för sin del då förklarar att det här tonläget på europeiskt håll också har ändrat, att man nu engagerar sig kraftigt i en fredsprocess. Och det här är nog en realitet som man också i Kiev är medveten om. Det vill säga att de europeiska resurserna är begränsade och att den politiska viljan att stödja Ukraina också har fallit i en del EU-länder.
Det vill säga alltså att en fredsprocess skulle inte påverka Europas vilja att rusta upp, men däremot skulle militära stöd till Ukraina åtminstone kunna minska. Är det det du menar?
Åtminstone så är det begränsat. Det vill säga vi har en situation för tillfället där dels de europeiska länderna själva måste rusta upp på grund av det här förändrade säkerhetsläget där USA pressar på för mera europeiska investeringar i NATO. Samtidigt förväntas man också stödja Ukraina. Och här har man ju ett dilemma alldeles konkret som inte ens går att lösa med att ösa mer pengar in i försvaret. Det vill säga det går inte att producera vapen, ammunition i den takt som skulle behövas i Ukraina. För tillfälle också för att, så att säga, bygga ut lagren som ju börjar vara väldigt tomma i många europeiska länder för tillfälle. Och det här är, tror jag, en situation som då helt enkelt talar för att man då också måste engagera sig i de här fredssamtalen. Men i första hand så handlar det ju då om att USA och Donald Trump vill ha en fred, och i och med att Donald Trump nu trycker på så har Europa egentligen inget annat alternativ än att också försöka engagera sig i de här förhandlingarna.
På många sätt så har EU tillsammans med Storbritannien och åtminstone fram till januari i år också USA varit orubbliga i sitt stöd till Ukraina sedan invasionen 2022. Sanktionspaketen har avlöst varandra och det 17:e förväntas komma idag. Samtidigt har till exempel nya tyska förbundskanslern Friedrich Merz lovat stora militära investeringar. Frankrike har lovat att deras kärnvapenparaply ska skydda hela Europa. Och den europeiska reaktionen till Trump-administrationens nyckfullhet har till stor del varit en morskare retorik. Har Europa plötsligt blivit tuffare?
Alltså Europa har utan vidare tvingats bli tuffare. Om man tittar på den här utvecklingen sen åtminstone 2022 eller börjandes egentligen från annekteringen av Krim som säkert borde ha varit en veckaklocka men som inte var det för alla europeiska länder om vad Ryssland har för ambitioner, vad Ryssland är kapabelt till. Men man kan väl säga att trots allt många blev negativt överraskade 2022 då det visar sig hur dålig kapaciteten och krisberedskapen i många europeiska länder är inför en konkret militär konflikt, hur lagren såg ut och hur beredskapen att försvara sig såg ut. Och definitivt kan man säga att EU har tvingats bli tuffare. Det här är förstås ingenting som har varit lätt för europeiska länder. Många har ju invaggats i det som man har talat om och kallat för en fredsdividend, det vill säga efter kalla kriget då man ännu var tvungen att rusta upp väldigt mycket för att då tackla utmaningen från Sovjet, så tänkte man att nu har man mer pengar att lägga på andra begärtansvärda ändamål som till exempel utbildning eller att bygga ut socialbidrag eller hälsovård. Nu befinner vi oss igen i en situation där vi ser att demokratin på ett fundamentalt sätt är under attack och att man igen måste investera mer i försvaret, och det här är förstås sånt som också är tufft för många politiker att försöka förklara på hemmaplan.
Men varför är det då så viktigt för EU, för Europa, för västvärlden att försvara Ukraina, att stödja Ukraina, att Ukraina är en del av vår gemenskap?
Ja, ser man på den här frågan ur en principiell synvinkel så handlar det ju om vad en majoritet av ukrainarna själv vill, det vill säga de vill höra till EU, de vill vara en del av NATO, de vill vara en del av väst, och det här trots att de här ambitionerna då som bekant har stött på patrull i Moskva och har lett till över 10 år av rysk aggression mot Ukraina. Det vill säga att Ukraina har gjort alla de här uppoffringarna så skulle det förstås vara en kalldur som Europa och väst nu säger att det inte blir någon ytterligare integration med väst. Sen finns det förstås också en militär dimension där man nog också rent egoistiskt tänker att Ukraina är en utpost mot Ryssland och att det kan vara andra länder som blir måltavlor för Ryssland om Ukraina faller. Och sen tror jag inte heller att man ska förringa det att det här kriget också har gjort Ukrainas sak till en hjärtesak för miljoner EU-invånare som då har engagerat sig dels för flyktingar, bidragit till humanitär eller militär hjälp för ett land som då anses slåss för värderingar som vi också själva delar.
Det blir förhoppningsvis i något skede fredsförhandlingar, antingen nu på torsdag eller i framtiden. Vad är då det värsta scenario för Ukraina och för EU i ett fredsavtal?
Ja, man kan väl säga att det värsta scenariot både ur Ukrainas och EUs synvinkel skulle vara det att Ukraina då tvingas acceptera en uppgörelse som då innebär att man förlorar stora delar av sitt territorium permanent. att Ryssland kan då hävda att man har nått en politisk seger, det vill säga att den här invasionen har lönat sig för Rysslands del, vilket då skulle kunna bana väg för framtida aggressiv politik. Och det här skulle också kunna underminera moralen i väst. För EU skulle det också vara dåligt om man skulle uppnå en sån fred som då skulle splittra unionen, det vill säga att vissa länder skulle gå in för att till exempel normalisera relationerna med Ryssland, medan då andra länder skulle ha en mer avvaktande inställning. Det vill säga det hur enat EU är och hur enat man är i fråga om det fortsatta stödet till Ukraina, så tror jag nog är helt avgörande med tanke på de här fredsförhandlingarna. Och det är förstås också en orsak till varför EU har varit så mån om att sitta med vid de här borden där de här fredsförhandlingarna förs. Därför att man också ser när det blir dags att bygga upp Ukraina på nytt och att upprätthålla en fred, så då är det nog EU i första hand och de europeiska länderna som kommer att ha ett stort ansvar här.
Ukraina-frågan har under våren fått en ny oväntad storspelare. Finlands president Alexander Stubb. Att Finland agerar medlare i eller skådeplats för stormakternas geopolitiska spel är inte unikt. Vi har KSSE-konferensen 1975, Martti Ahtisaaris diplomatiska framgångar och Trump och Putins möte i Helsingfors 2018 till exempel. Men få hade trott att Finlands president idag skulle vara så här nära händelsernas centrum. Tidigare på våren utövade Alexander Stubb golfdiplomati med Donald Trump. Han har varit framme på säkerhetskonferenserna på kontinenten. Och senast i förrgår pratade han om eldupphör i Ukraina på telefon med både Zelensky och Trump. Hur har Alexander Stubb nu plötsligt blivit en så stor och synlig spelare här?
Ja, om man tänker på Alexander Stubbs roll sett ur en Brysselsynvinkel, så är det ju någonting som utan vidare också har noterats här. Det vill säga man räknar nog Alexander Stubb till de europeiska ledare som har varit tongivande i att driva den här fredsprocessen vidare. Hans golfdiplomati med Donald Trump nyligen så var ju någonting som noterades stort, det vill säga det faktum att han då lyckades med det som många europeiska ledare inte har lyckats med lika framgångsrikt, det vill säga att ha en direkt dialog med Donald Trump och kanske också försöka påverka Donald Trump och försöka föra fram de europeiska ståndpunkterna, det vill säga att Ryssland kanske inte är en part att lita på i de här förhandlingarna och också skepsisen kring Rysslands vilja att uppnå en permanent fred med Ukraina. Och sen har ju Stubb, om man tänker på hans hållning, så har han ju talat väldigt mycket om att vi nu befinner oss på sätt och vis i ett val mellan Jalta och Helsingfors, och då syftar han då på Jalta-konferensen 1945 efter andra världskriget, då ju stormakterna delar upp Europa. Och Helsingforsavtalet från 1975 så la ju i sin tur då grunden för den nuvarande europeiska säkerhetsordningen, som då delvis är utmanad, det vill säga att alla länder ska vara suveräna och ha rätt att fatta sina egna beslut. Och man kan väl också säga att Stubb här inte enbart driver Ukrainas sak eller Europas sak, utan i högsta grad också Finlands sak, det vill säga det att också de små länderna ska kunna vara aktiva och sitta med i de borden där besluten fattas, för vi har ju också bittra erfarenheter i Finland av hur det kan gå då stormakterna börjar besluta för de små, mindre ländernas del över deras huvuden.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Simon Karlsson. Gäst idag var Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu. Du vet väl att vi finns på Yle Arenan varje morgon från måndag till torsdag. Prenumerera på våra notiser så plingar det till i din telefon varje gång det kommer ett nytt avsnitt. Tekniker idag var Micke Andersén och Lukas Dahlström är poddens producent.